Hallå där, det här är Stjärnkrigspodden och du är välkommen till ett helt nytt avsnitt. Och ännu en gång ska vi få träffa en person som är direkt involverad i produktionen av Star Wars, närmare bestämt i The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, ännu närmare bestämt i konceptdesignen av serierna, karaktärerna, planeterna, detaljerna. Och om det, och garanterat lite annat, ska det här avsnittet handla om. Det är mitt stora nöje att säga Anton Grander. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Det här ska ju handla om dig ganska mycket.
Det var roligt. Ja, det är kul. Jag har ju, det är ju sällan jag får liksom chans att prata om mig själv med någon, eftersom jag kan ju bara berätta lite kort. Jag jobbar ju som concept artist eller concept designer och jobbar hemifrån faktiskt. Vilket i praktiken betyder att jag, mina kollegor sitter liksom, de flesta sitter i USA och någon sitter i Australien och någon sitter i London och lite andra ställen. Så att jag har ju liksom inga som jag pratar med sådär varje dag om jobb, utan det är mest, jag sitter mest själv och hänger med familjen, kan man säga.
Just det, du jobbar ju faktiskt med det som många av oss liksom fans gjorde som 11-åringar. Sitta på sitt rum och rita Star Wars.
Ja, precis. Ja, men det var ju exakt det jag gjorde när jag var... Jag har ju liksom en bunt med teckningar från när jag var 6, 7, 8, 9 år som bara handlar om Star Wars. Mm. Så det var ju... Man kan säga att jag kom tillbaks till det som jag gjorde som barn, som vuxen då.
Just det. Men finns det något i finns det något i de här gamla teckningarna som du har använt nu i ditt arbete?
Ja, det skulle jag säga faktiskt. Och det var ganska lustigt när jag tittade igenom några av de här gamla. Jag hittade en bunt liksom, ganska många teckningar. Och då var det faktiskt några av de bilderna var faktiskt exakt samma komposition och innehåll som några av de bilder som jag hade gjort i liksom 30 år senare ungefär. Och det var ju ganska roligt sammanträffande. Liksom.
Vad var det för bild? Var det något vi såg i... Obi-Wan,
ja, det var en bild som jag hade gjort. Den som jag tänker på specifikt, det var ju en bild som jag gjort som hade några X-vingar. Och så gjorde jag en liten liknande bild sen när jag jobbade på Battlefront 1, när jag jobbade på DICE då, som jag började 2011. Mm. Och 2013 var det då vi satte igång med de här Battlefront-spelet då. Så sen kom en uppföljare på Battlefront 2.
Ja.
Men man kan säga, om man tittar på de här teckningarna, så var det ju väldigt mycket detaljer i dem. Och jag tror att just sitta och studera de här Star Wars-karaktärerna och alla de här olika rymdskeppen och miljöerna, att verkligen sitta och teckna av någonting, det gör ju att man på något sätt memorerar detaljerna på ett annat sätt än om man bara betraktar. Man kan säga att en av mina metoder som jag använder själv, att jag brukar ofta skissa av saker jag ser i verkligheten för att på något sätt lära mig det på ett djupare plan.
Det sätter väl sig i någon slags muskelminne, va?
Ja, exakt. Det blir som att jag internaliserar det på ett helt annat sätt än när jag bara tittar på någonting. Att jag på något, det sätter sig i mitt bildminne på ett annat sätt när jag ritar av något. Så att allt det där som jag ritar av som barn, det har jag haft nytta av som vuxen då. Så att jag vet ju ungefär hur en X-Wing och en Snowspeeder ser ut och liksom de olika karaktärerna, alla detaljer. Det har liksom satt sig sen jag var barn.
Ja, visst. Ja, som ni hör, det finns väldigt, väldigt mycket att botanisera i det närmsta, vad ska man säga, hur länge vi nu kommer prata, närmsta stunden. Innan vi liksom dyker djupare in, så har jag ju såklart ett viktigt meddelande till allmänheten, och det är ju, som ni vet, alla behövs för att den här podden ska kunna fortsätta. Och det finns sätt att göra det på. Ge dig själv en julklapp nu, mera Stjärnkrigspodden. Gillar du det du hör, så gå in på patreon.com/stjärnkrigspodden och donera en summa varje avsnitt. Hur stor summan är spelar ingen roll. Det som spelar roll är att vi är många. Size matters not. Patreon.com/stjärnkrigspodden, och sen så finns det ju då Swish naturligtvis. Det är 123-141-5199. Och där går allt till Punktliga Produktioner AB. Som sagt, alla behövs för att det här ska fortsätta. Stort tack för er som stöttar podden. är det dags att dyka, Anton. Jag tyckte du gav en fin liksom, liten ingress här till hela samtalet med både Battlefront, DICE och barnomsteckningar och så vidare. För jag tänkte, kan vi börja med liksom, hur du hamnade där du är? För du hamnar på DICE, speldesign, spelutveckling, vad heter det? Spelstudio i Stockholm.
Just det, precis. Och hur jag hamnade där, det var väl en rad tillfälligheter egentligen. Jag hade ju egentligen inga planer på att jobba med illustration, utan jag har ju egentligen jobbat med musik ganska länge och utbildat mig som musiker och musiklärare och även jobbat som lärare i 10 år. Och sen så någonstans under min resa så tappade jag lite passionen för att hålla på med att vara yrkesverksam musiker och en ganska tuff bransch och var ganska mycket nedskärningar i kulturskolan och det känns lite motigt och på något sätt så lämnade väl det tomrum i mig som jag tvingade att fylla med något. Och i den där, när jag stod där och inte riktigt visste vad jag skulle ta vägen, för jag hade liksom ingen riktig inspiration, så började jag liksom blicka tillbaks till min barndom och se om jag kunde hitta några ledtrådar där. Och som jag nämnde tidigare då, jag hade ju ritat väldigt mycket Star Wars. Så det var väl en av de här ledtrådarna då som jag kunde plocka upp. Och man kan väl sammanfatta att det var väl ett stort intresse för att teckna, ett stort intresse för att skapa och skulptera och bygga saker, ett stort filmintresse, ett intresse för spel, dataspel och rollspel också. Så jag var ju både inne i en fantasyvärld och en science fiction-värld kan man väl säga som barn, både genom filmens värld och genom rollspel och dataspel.
Just det. Ja, men om man ska ge en bild av den här, din barndom då, för du är ju, jag råkar ju veta att du är ju född samma år som A New Hope kommer ut.
Just det, exakt.
Så då är vi någonstans på 80-talet då.
Mm.
Liksom, ja. Vad var det för dataspel det fanns? Fanns det några Star Wars-spel då?
Ja, inte som jag växte upp med. Det kom ju lite senare. Alltså när jag växte upp så det var ju precis när dataspel kom kan man säga. Så jag fick liksom prova på de första liksom, jag tror någon sån här Commodore-spel. Alltså väldigt, man hade en typ en kassett man stoppade in i, om folk ens vet vad en kassett är, en sån här till en bandspelare liksom. Ja, och sen kom ju disketter och så vidare. Men i och med att min pappa, han jobbade ju som kompositör, så han skaffade en ganska kraftfull musikdator. Det var en Atari faktiskt. Så att i den fick jag ju lite olika spel och så. Men annars var det ju väldigt mycket influenser från film just på 80-talet. Det kom ju ganska mycket bra filmer då som fortfarande lever kvar kan man väl säga. Det kommer nya varianter av de här filmerna än idag. Och det är ju inte bara Star Wars jag pratar om. Utan det finns ju till exempel Alien-serien och det finns ju
Indiana Jones och Star Trek.
Och det är väldigt mycket som skapades liksom sådär, eller som var ganska hett runt 80-talet som fortfarande liksom kommer uppföljare. Lite av en guldålder kan man säga, ur mina ögon.
Jo, men nu är inte ur många ögon tror jag. Vi har faktiskt nämnt tidigare i den här podden att det fanns ett litet bildspråk där vi pratade om ILM, eftersom det är ILM som har gjort många av effekterna till de här 80-90-tals blockbusters-filmerna liksom.
Verkligen. Det var ju precis som du säger, det var ju liksom väldigt tongivande just där med specialeffekterna och den looken. Och det var faktiskt egentligen alltså Star Wars-filmerna var ju fantastiska när jag började fixera, men det jag tittade mest på och som jag kanske hade mest tillgång till i pappas enorma VHS-bibliotek, det var ju ett bakommaterial till de här Star Wars-filmerna. Jag tror att det var framförallt Return of the Jedi som det fanns making off kan man väl kalla det för, där man fick se hur de hade byggt alla de här miljöerna och hur de gjorde rankorn med en liten docka och så vidare och hur det var flera gubbar som satt inne i Jabba och styrde svansen och huvudet och när jag fattade liksom att man bygger allt det där, det finns någon sån här filmmagi och det är en kombination av både konst och teknik kan man väl säga, att få fram det här. Det blev jag väldigt inspirerad av. Jag tänkte att där vore ju drömmen att få jobba med specialeffekter liksom, och praktiska effekter framförallt. Tänkte jag då som barn. Men sen var det var väl en dröm som jag sen glömde bort eller när jag satsade på musikspåret då. Just men som det. Jag plockade upp sen då och hamnade med. Nu jobbar jag ju för Lucasfilm, men de har ju kontakt med ILM. Så att jag jobbar ju mest i ett väldigt tidigt skede. Medan ILM brukar väl oftast jobba i ett slutskede med saker.
Ja, just det.
Efter att allt är filmat oftast.
Ja, just det. Precis. Okej, så var det någon speciell så här, detalj du hittade då i dina gamla den här teckningsbunten som då tog dig till DICE? Var det det du kanske teasade om i början av samtalet här?
Jag vet inte om det var någon speciell detalj. Det var väl mest liksom det här, man kan väl säga att den röda tråden handlade väl om att jag gillade den här Star Wars-världen så mycket att jag ville vara i den. Och ett sätt att vara i den det var att göra de här teckningarna.
Ja.
Och där kan man väl säga att det fanns en viss likhet med att börja jobba på Dicen. För då kunde jag faktiskt till slut när vi fick göra de här Star Wars-världen, då kunde jag skapa de här världarna som jag ville vara i. Genom mina bidrag med designs då och de här illustrationerna och teckningarna då, som jag hade gjort.
Just det. Hur tog du steget in till DICE? Började du liksom bara rita och skicka teckningar till
folk? Ja. Det var så här var det. Det var under några år där innan jag började på DICE. Det var då jag bestämde mig att men nu ska jag satsa på att bli illustratör eller jobba, eller jag visste att jag hade en talang för att teckna, det visste jag, men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra med den talangen. Det var lite som att jag hade ingen aning om hur marknaden såg ut eftersom jag kom från musik och skolvärlden, så jag visste okej, jag har en talang för att teckna, men vad kan jag göra med det? Så att jag provade mig fram under några år. Jag gjorde konst, målningar, jag gjorde grafisk design, jag provade lite animation. Någonting som jag hade snappat upp under vägen i musikvärlden, det var att det var viktigt att jag hade alltid tänkt att jag skulle kunna klara allting själv, men så fick jag lärdom att men det är svårt att klara allt själv, man måste faktiskt få hjälp av andra människor för att nå sina mål. Det är väldigt svårt att jag tänkte att det var någon sorts ära i att jag vill kunna säga att jag har gjort det här helt själv. Men det insåg att jag kanske behövde en mentor. Och där kan man väl dra en parallell till när Luke träffar Obi-Wan Kenobi. Han får en mentor, han får någon som liksom kan ta vara på Lukes talang och visa honom vägen in i kraften så att säga. Och öppna upp hans värld så att den blir väldigt mycket större då, att han förstår att det finns någonting mer än den här stället han bor på i Tatooine, att det finns en hel galax där ute faktiskt, och så vidare. Och det var lite så, jag träffade en mentor, en man som heter Charlie. Jag sökte massor med konstskolor, kom inte in på en enda skola. Han, Charlie, tittade på mina arbetsprover och sa att men du behöver kanske inte gå någon skola. Han hade själv undervisat på alla de här skolorna som jag hade sökt, så att han hade ganska bra koll. Så han hjälpte mig lite på vägen, och efter några år, jag hade jobbat med honom där och han hade liksom uppmuntrat mig i min resa, så sa han att det ser ut som att du drar lite mer åt filmhållet. Jag känner en som jobbar lite med film och spel. Du ska få träffa honom, sa han. Så att då fick jag liksom en ny mentor kan man väl säga, som heter Leo, som hjälpte mig. Och,
som var grön och
ja, precis, exakt. Han var grön, precis. Och bodde på Dagobah. Ja, men han jobbade ju med spel, eller jobbade med spel och film, så att han kunde liksom uppmuntra den riktningen. Och det var faktiskt han som sa att men de söker concept artist på DICE. Och jag sa, men vad är DICE för något? Och vad är concept artist typ? Jag visste knappt vad det var. Sen visade det sig att DICE, det var ju några spel jag kände till, och det var en byggnad jag hade gått förbi tusentals gånger på väg till hemifrån till Slussen. Och så bara, är det där de sitter? Okej, där ser man. Men sökte jobbet. Jag gör väl det då. Det låter ju kul. Men jag har ingen portfolio. Nej, men då får du väl sätta ihop en. Och det var just då jag jobbade faktiskt på kulturskolan i Sollentuna. Så att jag hade ju redan ett jobb Så allt det här, allt det här som jag gjorde med bild, ska man säga, med illustrations nya spåret där, karriären, det gjorde jag ju på fritiden. Så jag satt ju och nötte och övade och tränade och blev bättre och bättre. Så jag satte ihop en portfolio vid sidan av undervisningen där, och sen så fick jag också göra ett arbetsprov. Jag skulle lägga ungefär 15 timmar på att göra en bild som skulle vara lite inspiration till ett Battlefield-spel, en scen och så. Men det ledde i alla fall till att jag fick komma på intervju och träffa min framtida chef Johannes Söderqvist, som blev min nästa mentor, kan man väl säga, som lärde mig väldigt mycket under min tid på DICE där.
Okay. Så att jag fick, så det här Battlefield-arbetsprovet, var det liksom Battlefront egentligen?
Det var inte det faktiskt, för de visste inte att det skulle bli Star Wars-spel på DICE då. Det här var 2011. Men det var ju framförallt Battlefield som de jobbade med. Det var ju, de behövde ju folk som kunde liksom, göra liksom, designs och illustrationer i den stilen, kan man väl säga. Men sen när jag började där så blev det ju inte Battlefield, så då fick jag jobba på ett projekt som aldrig blev av i ett år, och sen så fick jag jobba på Mirror's Edge Catalyst, Mirror's Edge 2 alltså, kan man säga. Och 2013, då hade jag jobbat på DICE i 2 år. Vi har ju sån här, hade company meetings där hela företaget, ganska många personer, flera hundra, träffas i en stor, ungefär som en biolokal eller en teaterlokal som jag hade bokat. Där man pratar lite om större projekt och förändringar och nyheter inom företaget. Och under det mötet så släckte de ner ljuset. Och alla undrar lite vad som händer nu. Och så satte de på en välkänd musik. Imperial March kom ut i högtalarna. Och då tänkte jag, ja men det här sätter man inte på utan någon speciell
anledning. Nej, just det. Man anar vad som ska hända nu. Ja.
Precis, och då var det ett stort announcement att ja, men nu har vi signat ett kontrakt, EA då, Electronic Arts, som DICE är inblandad i då, så hade signat kontrakt med Disney exklusivt för att göra spel då, Star Wars-spel under 10 år. Så nästan samma dag så bad jag om att få byta till det projektet då. Ja. Det väckte någonting till liv, kan man säga, i min...
Det kanske man ska ha som betingad reflex. Så fort någon sätter igång Imperial March så ska det vara så här, ring chefen. Hej, jag vill byta avdelning. Ja, men vad fett, vad fett. Det där är ju, jag tycker det är nästan lite fusk, eller det är ju coolt ju att Star Wars alltid har den impacten. Att de jobbar med så breda referenser, alltså musikaliska referenser och sådär. Så man kan liksom signalera Star Wars så enkelt och att det kan... få en stark känsla liksom.
Ja, verkligen.
Hur skulle musiken, man sälja in Battlefield?
Det är en
liksom
stor del av Star Wars för mig också, ska jag säga.
Förlåt, vad sa du?
Nej, men musiken är ju en väldigt stor del av Star Wars för mig också faktiskt, eftersom jag har ena foten i musikvärlden och andra i bildvärlden. Men för mig hänger de världarna ihop, så att när jag ser bilder så hör jag musik ibland och vice versa. När jag lyssnar på musik så kan jag få... Om man pratar lite om min process när jag jobbar, så lyssnar jag ofta på Star Wars-musik eller annan filmmusik som på något sätt kan förstärka känslan i mina bilder. Det kan ge mig lite idéer, helt enkelt.
Man behöver inte fråga vilken som är toppartist på din Spotify Wrapped, kanske.
Ja, John Williams ligger ju ganska högt.
Ja, han gör det, va? Kan man säga. Jo, det är du inte ensam om, kan jag säga. Men om vi ska dyka in lite i Battlefront och Battlefront 2 och sådär, eftersom vi snuddar vid det. Är det liksom någon... finns det någon miljö eller design i det spelet som du liksom står för, som du känner dig extra nöjd med liksom, som florerar mycket?
Ja, ska tänka efter här, vad det, ja, alltså det som var mycket av det spelet handlar ju om att på något sätt plocka upp det som fanns i de gamla filmerna, alltså även prequel-filmerna och sequel också. Så det handlar om att ta de miljöerna och göra dem till spel. Kanske att man tog dem vidare i vissa fall. Men vi fick även möjlighet att titta på en egen planet. Och det var kanske det som var mest spännande för mig. Och det var väl när vi jobbade med den här planeten Sallust.
Som bara
omnämns i om det är
Return of the Jedi.
Kanske möjligtvis att den omnämns.
Är det Return of the Jedi, tror jag. Ja. Vi pratade om det för något avsnitt.
Ja, du har säkert bättre koll på.
Ja, nej, men Nien Nub, som är Landos co-pilot, han är ju Solasten.
Ja, just det.
Och vi dissekerade det här för något avsnitt sen, är att man tänker inte på Sallust i Return of the Jedi för att det är Vader som säger att the Rebel Fleet is massing on Sallust. Men det är liksom inte med i den svenska subtitlen. Så den nämns liksom aldrig. Så att det är alltid liksom... Jag kommer att tänka på det bara för något år sedan. Liksom, att det är just det. Men den är cool, Sallust. Det är lite lava och grejer, va?
Ja, precis. Och där fick man ju känna att man fick vara med och verkligen skapa någonting nytt också. Vi ville hitta... Vi hade ju bestämt vilka planeter vi skulle ha. Jag tror att från början var det väl, vilka var det nu? Battlefront 1, det var väl kanske 4 planeter som vi hade. Det var väl Hoth och Endor och Tatooine och kommer nästan då där. Men vi skulle ha en kontrasterande planet och då passade Sallust ganska bra. Så det skulle ju vara en sån lavaplanet, men även någon sorts industriell planet då, som kanske kontrollerades av imperiet. Så det var ganska spännande att försöka komma på vilken look den skulle ha, vilken estetik det skulle vara, och mycket av konceptarbetet fick jag aldrig se dagens ljus och så, men det var en väldigt spännande process att försöka tänka så här, men vilka var de där solostanerna, var de slavar där, hur funkade det liksom, och hur ser deras, vi vet ju hur imperiearkitektur ser ut, men hur ser en generisk så här, industriell Star Wars Celestian arkitektur ut, och just där det. Fick jag vara med och ta fram hur deras fabriker skulle se ut och göra lite koncept på den looken. Jag gjorde även ett eget Celestian alfabet som är lite halvt inofficiellt. Jag har inte riktigt fått tillåtelse och posta de bilderna där man faktiskt kan se vilken bokstav som betyder vad. Men man kan, om man tittar noga på i den Celestian-fabriken så finns det lite tecken på väggen här och var. Och det är de tecknen som jag har varit lite grafisk designer och hittat på.
Det var, då skulle man kunna...
Det var en liten easter egg så där som bara, nästan bara jag känner till. Men...
just det. Ja, men det är precis. Men det är väl så det ska vara när man bygger, så är det när man bygger hus. Så här, att folk lägger in gamla tidningsklipp i precis. Väggarna och sånt ju. Men då skulle man ju kunna översätta vad Nien Nub säger till Lando när han sitter och gormar där i Return of the Jedi. Det är en översättning.
Precis. Ja, det kanske man skulle kunna. Jag har så långt... Jag hittade liksom inte på språket, utan jag hittade bara på själva tecknena liksom sådär. Så där har jag faktiskt ingen koll riktigt på vad han säger.
Just det. Men vad heter det? Vad tittade
men,
ni på?
Men det finns säkert någon som skulle kunna hitta på det också.
Ja, garanterat. Det finns många människor och mycket tid. Så går det nog. Men vad tänkte jag på? Vad tittade ni på då för att skapa en generisk Sallusten industriarkitektur? Var det något från den verkliga världen som du blev inspirerad av då, eller?
Jo, nej, men det är så är det egentligen med all Star Wars design, det bygger ju på vår verklighet. Det har jag testat själv också som ett experiment, att om jag skulle hitta på något helt från fantasin då ser det väldigt påhittat ut. Man kan säga att själva konceptet för Star Wars är ju att man har tagit någonting som finns på jorden, men man har ändrat kanske saker som man vanligtvis inte känner igen, eller som kanske har tagits från en plats och satt i ett annat sammanhang. Man kanske har vänt upp och ner på det, ändrat 20%, kanske ändrat på texturerna och så. Det finns ju ganska många exempel om man tittar på skeppen och andra saker där man har inspirerats av vardagsföremål. Jag tror att Slave One där är inspirerad av någon sån här gatlykta, lampa på någon gata. Okay. Någonstans, den här samma form. Och det finns väldigt, väldigt många sådana exempel om man gräver. Och det är inte bara för att man är lat, utan det är för att industridesign, det finns ganska mycket logik och tanke bakom det när man har tagit fram industridesign. Mm. Och även om man inte förstår vad man tittar på, så ser man att det känns trovärdigt, det känns logiskt på något sätt.
Just det. Ja.
Och kan man hitta industridesign från en speciell era, som ofta Star Wars är, det är inte Star Trek vi pratar om, det är inte liksom high tech på det sättet, utan det är ju liksom, oftast är det ju mer elektriskt och kanske mekaniskt, kanske man kan säga. Det är inte så mycket som är så här superdigitalt. Sen är det väl lite så här hologram och lite svävande saker också. Och så det är lite high tech på så vis. Men det är ju den här, vad ska man säga, nu tappar jag ordet. Men det var någon sån här future, vad heter old?
Du kanske tänker på used universe.
Ja, men lite så, precis.
Man skulle kunna ha ett bingo för den här podden, hur ofta det nämns alltså. Men det är ju väldigt viktigt. och det låter ju jättevettigt ju, för att om man tittar på en speederbike till exempel, som då är en cykel. Så det får ju också den här effekten, eller tanken är ju också att Star Wars-universat befolkas ju av människor till stor del. Och aliensen ser ju ofta ut som människor, i alla fall i kroppen. Det är kanske huvudet som skiljer ut. Liksom, så att det kanske inte är så konstigt att man ska kunna använda en cykel som en människa använder en cykel. Även om det är en liksom sci-fi och liksom high-tech på ett sätt, så är det ju fortfarande, kropparna ser fortfarande likadana ut. Det är ju skönt att sitta i en, det ska ju vara som att sitta på en cykel. Man ska liksom inte ligga upp och ner bara för att det är coolare. Liksom. Mm. Det ska väl vara användbart, precis, antar jag.
Ja, nej, men det är precis så. Och det är också en fin gräns. Alltså, det är viktigt att man ganska snabbt förstår vad man tittar på. Liksom. När man tittar på film, George Lucas hade någon så här 3-sekunders regel. Och det menar man att du har ungefär 3 sekunder på dig att fatta vad du tittar på. Liksom.
för annars
har man bytt scen. Då har man gått vidare liksom i filmen. Ja. Så att då hinner man, och det kommer inte stå någon bredvid bioduken och förklara vad du tittar på hela tiden. Utan all design måste vara liksom, man måste förstå liksom vad det är man tittar på, oavsett vad det är. Och just därför är det bra om man kan på något sätt baka in associationer till vår riktiga värld. Men det är där jag menar att det är en fin gräns. Går man för långt där, så är man inte längre i Star Wars-världen, utan då är man ju i vår värld. Så att det ska påminna om någonting, men det ska inte vara samma sak. Det är väldigt viktigt för mig, och där kanske man inte alltid har lyckats i alla serier med, eller ja, all design med det. Men oftast så är det väl, när det är bra Star Wars design, tycker jag att det påminner om någonting. Man förstår vad det är, men det ser inte exakt ut som det är. En Star Wars toalett skulle inte se ut som en toalett här, men man skulle förstå att det var en toalett liksom ändå. Bara sådana här enkla vardagsföremål liksom. Eller ett handfat kanske inte skulle se ut exakt som vi har, men man förstår ju ändå att, ja, men där, att
det är där man,
kommer
det där man gör det.
Det är samma
det,
funktion
liksom,
på något sätt.
Ja. Men man har ju sett det i The Mandalorian ju, som du jobbar med ju. De går in i något rum och gör sin grej. Jag kommer inte ihåg vad repliken är exakt, men eller om man får se vad som händer där inne. Men
ja, precis. Jag tror inte de kallar det för toaletten, så jag vet inte om de kallas för refresher eller någonting. Det heter någonting annat i alla fall.
Ja,
och det är
ju, precis.
Och den toaletten kanske är möjligtvis är mer inspirerad av hur en NASA-toalett ser ut på liksom ISS. Eller ja, den har kanske lite mer slangar och grejer. Och
ja, men exakt.
Inte så mycket porslin.
Ja, och det är ju ombord på den här, vad heter den? Crest, Razor Crest heter den ju. Så man får ju också association till en sån här tågtoalett, att det bara ramlar ut i rymden, liksom.
Ja, just det.
Men jag har ingen aning,
Antagligen.
Precis. Men om vi rör oss då till Lucasfilm och Disney. För vid något tillfälle så lämnar du ju DICE och går vidare till Lucasfilm och jobbar med serierna. Hur gick just det till?
Ja, det gick till så att jag varit kontaktad av Doug Chang som är, jag vet inte vad hans roll är just nu, men jag tror han är creative director och han är ju design director och håller i det mesta av den visuella utvecklingen.
Ja, rutinerad och räv. Han var ju med redan
väldigt
i
rutinerad.
Phantom Menace, tror jag väl hans första Star Wars-projekt. Mm. Liksom. Men han är liksom gammal i gamet.
Ja, han är en legend och han har jobbat länge. Han har jobbat direkt med George Lucas och han ledde ju det här konceptteamet då som jobbade med de här gamla prequel-filmerna.
Just det. Ja, det finns en god scen i någon sån bakom kulisserna dokumentär om Phantom Menace när Doug Chang och George Lucas står vid en tavla med massa konceptdesign och George Lucas ritar liksom kryss över dem han inte gillar.
Kryss över deras bilder. Så här, bra, bra, dåligt. Bra, 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 dåligt.
That one. Ja. Okay, han ringer upp med dig. Det är ju grymt. Det är jättefett alltså.
Ja, men det var, jag var ganska jag hade ju pratat med honom några gånger under min DICE-tid där. Eftersom det är så det funkar att allt som görs inom Star Wars, för att det ska liksom inte glida iväg i andra former, så måste det kontrolleras lite liksom och godkännas av bland annat Doug Chang. För det produceras ju ganska mycket. Det är inte bara Lucasfilm, utan det är ju olika spelstudios och det är lite andra företag som gör Star Wars design. Och för att inte det ska bli helt konstigt så att det börjar se ut som något annat IP som, Så det innebar ju att Doug hade ju sett allt mitt arbete och gillade väl det så pass bra. Alltså mitt arbete på DICE då, att han ville kontakta mig för att de skulle göra den här Mandalorian säsong 1. Så att det var ju slutet på 2017 då, så hade jag fått ett mejl av Doug. Och det var ju lite tur att jag såg det där mejlet faktiskt. Det här är ju lite sidospår, men vi hade precis, jag tror att vi hade släppt Battlefront 2 precis, och det var det lite kaos med de här microtransactions och lootbox-grejen där som egentligen inte jag hade någon aning om vad det handlade om förrän efter det hade släppts. Jag visste inte ens att det fanns något sånt där. Och att det blev ju en, ska man säga. Ja, det var inte så positivt tyvärr det släppet på grund av just den grejen. Även om det var ett väldigt, väldigt bra spel.
Just det.
Speciellt med allt content de släppte efter också. Så att jag hade hamnat, jag var lite utbränd och det var ganska mycket andra saker som hade hänt samtidigt, så att jag var sjukskriven faktiskt några månader.
Okej, okay.
Innan jul där precis.
Just det. Hade du ställt in autosvar på mejlen?
Ja, precis. Jag kom tillbaks, skulle börja lite lätt på DICE igen, 50% bara för att värma upp. Och så gick jag igenom, oj det var jättemycket mejl, tusen mejlar liksom sådär. Ja. Ja, det kanske är bäst att jag ögnar igenom. Och sen så dök ju Doug Chang upp och bara, okej. Det är inte varje dag man får mejl av honom. Men han frågade, men jag har någonting som jag skulle vilja, projekt kanske för dig. Som vi kan prata utanför jobbet om du skulle vilja.
Aha, så fett. Då har han fått ett sånt där, hej, jag är tyvärr borta.
Ja, exakt. Han hade gått vidare redan.
Precis.
Nej, men det var kul.
Han är sjukskriven. Okej, förlåt. Vad sa du?
Han visste ju inte att jag var sjukskriven och sådär. Så det fick jag ju liksom förklara lite för honom. För han ville ju att jag skulle börja direkt i januari där med Mandalorian och börja skissa på det. Men jag kände att jag blev jätteglad när jag fick det här erbjudandet. Det var liksom, man kan säga upp som en sol, men ner som en pannkaka. För jag insåg ju att men det här var ju ett drömerbjudande kan man ju säga. Liksom. Men min barndomsdröm skulle gå uppfyllelse. Att få jobba direkt med Star Wars-filmerna eller TV-serien eller Lucasfilm. Ja, men jag insåg väl att ja, det var ju perfekt, men det var ju väldigt usel timing för mig eftersom jag kände att det är nu jag ska vara på topp, men jag var ju inte på topp liksom. Så att jag sa, han frågade så, ja, men hur mycket vill du jobba liksom, så du får välja hur många dagar i veckan du vill jobba liksom, så där. Vi tar det vi får. Så då började jag ganska lätt med 2 dagar i veckan bara och lyckades skjuta på starten till februari. Så jag köpte mig en månad där liksom, bara för att försöka komma tillbaka lite i matchen.
Jaha, ja. Wow.
Och tyvärr var jag ju tvungen att säga upp mig på DICE. De var inte så där jättepositiva liksom, till att jag skulle börja jobba med det här vid sidan om. Dag var nog mer inställd på att jag skulle kunna jobba på DICE samtidigt. Men det var så politiken funkar på DICE. Att de tillät inte det, tyvärr. Tyckte jag.
Fick du någon förklaring till det? Eller?
Nej, inte någon förklaring som jag köpte i alla fall riktigt. Jag vet. Det var väldigt konkurrerande verksamhet på något sätt, men jag tyckte att vi ska inte gå in för djupt i det. Det var lite, jag blev lite besviken. Det var lite synd att jag var tvungen att säga upp mig, men å andra sidan så ledde det till någonting väldigt bra. Kanske inte roligaste läget att säga upp sig när man är liksom sjukskriven, du vet. Det är osäkert att kasta sig in i en, jag visste ju inte riktigt hur länge det här projektet skulle vara och så. Men i alla fall, så då började jag jobba med, jag hade lite kontakt med Dag där och började i februari 2018 med Mandalorian säsong 1. Och då skulle jag, det, min första uppgift det var att börja göra skisser på hur den här smedjan skulle se ut. Där Armorers rum där i de här katakomberna eller enklaven under
just det.
Den här staden som har blivit halvt uppäten av lava. Så det var ganska spännande och ja, eller mer än spännande. Jag vet att första dagen så var jag vettskrämd och liksom... Jag kände extremt mycket prestationsångest. Så pass mycket prestationsångest att jag nästan skulle mejla och hoppa av projektet. Men det var väl delvis för att jag var sjukskriven, men också för att jag kände att det är lite så här, alla jag berättar för sig, när de får reda på att jag jobbar med Star Wars, vad coolt, så vad roligt att sitta och rita Star Wars hela dagarna. Ja, absolut, det är jättekul, men det handlar också om att jag ska leverera någonting som ska vara någonting som någon aldrig har sett förut. Någonting som är så pass coolt att det ska kunna platsa bland alla andra coola Star Wars design. Något som ska vara så coolt att miljontals människor vill sitta och titta på det och betala pengar för det. Ja. Det sätter ju lite press på en också.
Jo, absolut.
Om du förstår vad jag menar. Det är inte bara en lek liksom.
Nej, det köper jag helt och hållet. Och alla förväntningar liksom.
Just då kände jag väldigt höga förväntningar. Och nu nästan 6 år senare så har jag väl hittat ett lite mer lugn i det. Men det är ju ett ganska intensivt jobb och det är ju deadlines. Jag ska skicka in något varje dag faktiskt som någon ska titta på.
Okej. Var det så även alltså den när du startade så här med 2 dagar i veckan? Var det en grej varje dag?
Ja, de har så daylist, så de vill att man skickar upp även om det inte är klart, så ska man liksom se något work in progress arbete. Men då var det faktiskt lite, första året var det faktiskt lite stressigare, för då hade de en, då var det sån här en review varje vecka med regissörerna. Jag var tyvärr aldrig med på de mötena, utan det var Doug Chang och regissörerna då. John Favreau och Dave Filoni och vilka andra som var inblandade. Så han samlade ihop allt vårt material och gick igenom med och fick feedback med regissörerna. Det var ganska tajt då liksom, att ha 2 dagar att liksom komma på någonting nytt och genomföra den idén och leverera det som någonting. Men det var så det funkade. Sen för att de skulle vara lite mer effektiva då, så var det ju så ibland, det upptäckte jag ju sen, de skickade ut samma uppgift till flera olika personer. Så att det blev också nästan lite som tävling vem som skulle liksom, komma på den vinnande designen, så att säga.
Just
så det ökar
det.
I pressen. Helt plötsligt ska jag liksom tävla med de här personerna som jag ser upp till väldigt mycket sen tidigare då, som har jobbat med Star Wars.
Just
så jag kommer in som en rookie där, liksom, typ nybörjare kände jag mig som faktiskt.
Ja. Nej, men absolut. Dessutom sjukskriven och...
Ja, exakt.
Ja. Okay.
Så det var lite tuff start, men jag hade en tyckte att det var väldigt bra för mig att jag tog det steget. Det var jag behövde det. Jag var redo att gå vidare från DICE ändå, liksom. Jag hade känt att det var dags. Jag hade jobbat på DICE i 7 år.
Just det. Så det var dags. Hur är det att få den här feedbacken då? Alltså, för vi pratar ju om det här att liksom man är i Star Wars-världen och ska hitta på något nytt, men det är ändå någonting som ska kännas Star Wars. Kan det vara begränsande för dig? Alltså den här avvägningen mellan hur mycket man älskar Star Wars och hur mycket ens, alltså när man får ett kreativt flow. Liksom. Mm. Och bara känna så här, men jag vill inte att Obi-Wan ska ha skägg. Men det kommer de aldrig godkänna. Liksom.
Nej, just det. Precis. Ja. Nej, men jag tycker oftast, alltså det, oavsett vad man jobbar med, så finns det ju begränsningar, eller man kan väl säga ramar. Liksom. Och det är väl en del av jobbet är väl att förstå vad de där ramarna är. Men sen har man ju ändå ganska mycket... jag får ändå väldigt fria händer att röra mig inom de här ramarna. Och ramarna är ju man kan väl säga att det är väl dels det som finns producerat sedan tidigare i filmer och tv-serier och så vidare. Mm. Man kan titta på det. Men också den här oskrivna designbibeln, eller vad man ska kalla det, vad som känns Star Wars. Och ibland är det ju väldigt svårt att sätta fingret på. Det är kanske mer en magkänsla i slutändan. Att där kanske jag kan tacka att jag hade så stort intresse som barn, att jag verkligen studerade hur de här gamla filmerna såg ut och all designs genom att göra de här teckningarna. Så på något sätt har jag någon sorts känsla. Ofta så känner jag om det funkar eller inte, och ibland är jag tvungen att skicka iväg saker som jag känner att det här funkar inte, men det finns kanske någonting som är rätt, och då hoppas jag att min chef Doug då, som ger mig feedback då, att han kanske kan sätta fingret på vad det är, för han kanske kan ge mig lite hjälp och säga att ja, men det här var bra, det här skulle du kunna ändra på det där, så blir det bättre.
Just
och
så.
Så det är ett samarbete vi har där, att komma fram till någonting. Mm. Han kanske inte har svaret, jag har inte svaret, men tillsammans så kanske vi tar fram någonting.
Just det. Har det någon gång hänt så här att du har fått, liksom ni har bollat en konceptidé fram och tillbaka, och så har det slutat med så här: okej, vi får ringa George.
Ja, vi får ringa George, eller? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte att han är inblandad så mycket, men jag har inte så mycket insyn i exakt hur det ser ut på deras sida, så att säga, vad de gör med allting.
Just det.
Oftast, från mitt håll, så är det ofta känslan snarare att jag sitter ensam ute i en rodbåt på Atlanten, och jag måste ro den i land om jag ska komma i land. Ingen som kommer att hjälpa mig, liksom, eftersom jag sitter själv med det. Och det har ju dels att göra med att det är tidsskillnad till USA, så att när jag jobbar så sover de. Så att jag har ingen som jag kan fråga under dagen om jag kör fast, utan jag får liksom lösa alla problem själv på något sätt. Och dessutom är Doug så pass upptagen, eftersom han är inblandad i alla Star Wars-projekt som finns i stort sett, att han har inte tid att svara på men den här soptunnan, vilken färg ska den ha? Han kanske jobbar med lite mer övergripande grejer.
Ja, just det. Just det. Ja.
Men tack och lov, eftersom jag har jobbat så många, jag hade jobbat med Star Wars universet i, var det 5 år på DICE, så jag har väl så pass bra koll och är så pass självgående att jag kan, det är väl därför jag kan jobba med honom, att jag är så pass självgående att jag kan lösa saker själv och inte behöver hållas i handen hela tiden.
Just det. Men från din horisont då, alltså finns det något koncept som du anser att Star Wars borde ta in i sin värld, men som man inte har velat ta in för att det liksom inte har känts, alltså har du någon någon idé som du har fått liksom feedback på? Nej, men det där, ta bort det där. Men som du känner att men det här skulle passa svinbra. Det är bara det att det är inte...
Ja,
det inte blir nej, så men, bara.
Jo, men det, sånt så är ju verkligheten lite. Att när man jobbar i början av projekt som jag gör då, i pre-production så kan man ju, man kan ju nästan känna sig ganska obegränsad liksom vad jag kommer på för grejer. Alltså the sky is the limit lite i början där. Men sen så är det verklighet att det finns ju inte liksom oändlig budget att bygga saker. De har ju en stor budget. Det är påkostat, det är det ju. Men den är inte oändlig. Ja, och sen är det också vilka fysiska restriktioner eller hur man ska säga de ska, att kunna genomföra saker. Det är väl också en begränsning att ofta har de använt den här speciella inspelningsstudion då som de utvecklade med Mandalorian med de här skärmarna runt eller tv-skärmarna kan man väl säga som du säkert känner till.
Ja, det var det ju.
Precis. Och där har man kanske fått tänka liksom på hur ska man designa saker så att det funkar i förhållande till det. Men jag skulle vilja också säga framförallt så handlar det väl om att det ska funka med storyn. Så all design som jag gör, det ska passa med storyn. Och det är väl också egentligen en av George Lucas designpelare eller ja, i den här bibeln. Det är väl att all Star Wars design, den ska kännas som att den är ja, men lite självklar, att den ska bara finnas där. Det ska inte vara som att när du tittar på Mandalorian så helt plötsligt så sitter du bara och stirrar på den här soptunnan som står i hörnet, för att den var så cool Star Wars design på den. Det ska kännas som att den bara finns där, som, lite som om man tittar på en dokumentärfilm från en främmande kultur där allting har en annan designlösning, men det ser bara självklart ut. Liksom.
Just det.
Man kan väl säga att det är väl lite nybörjarmisstaget som jag gjorde ofta, att jag överdesignade saker. Jag ville göra saker, oh wow, nu ska jag göra Star Wars, allting ska vara supercoolt och jätte Star Warsigt och så vidare. Men så ska det inte vara i den här tv-serien som jag jobbar, utan det ska vara liksom, det är storyn som är det viktiga, det är karaktärerna som är viktiga. Ofta det jag designar är det som är bakom eller runt karaktärerna. Jag designar inte så mycket karaktärer överhuvudtaget, det är inte mitt jobb faktiskt.
Utan det är en annan person. Sånt, liksom.
Det är mest det jag fokuserar på miljöer. Jag har väl gjort en och annan robot kanske och så, lite bakgrundskaraktärer. Men det är inte mitt huvuduppdrag.
Ja, då måste jag ju fråga vilken robot när du säger så.
Ja, nej, men det var egentligen en... Jag visste egentligen inte att den roboten skulle hamna i tv-serien, och det är The Book of Boba Fett som vi snackar om här. Min uppgift var att jag skulle designa ett tåg eller hjälpa till och designa ett tåg. Jag säger hjälpa till eftersom oftast är vi ju flera inblandade och det är oftast inte en person som gör allt. Jag designade mycket av exteriörerna och interiörerna på det tåget, det där Tatooine-tåget.
Ja, just det. Den tågrånsscenen.
Med den stora motorn och ovanpå.
Just det. Ja.
Och där hade vi lite idéer om att jag skulle designa cockpiten då. Och då kände jag att om jag ska kunna designa cockpiten så måste jag ju ha någon sorts lokförare också. Ja. Och det kanske kan vara en robot. Så att jag behövde, för att kunna designa cockpiten, så kände att jag behövde ha en karaktär på plats bara som en sån här placeholder.
Ja, just det.
Vi hade även en liten diskussion om att ha såna här små vad heter de där små robotarna som kan fylla ihop sig, när jag glömt bort namnet på dem.
De pit droids, va? Hey, hit the
exakt,
nose.
Exakt. Ja. Att vi skulle ha några sådana medhjälpare som skulle vara co-pilot och kanske latta in saker, någon sorts bränsle in i någon sorts ugn eller jag vet inte.
Vi hade lite kolar.
Precis. Jag hade gjort nästan som de här bilderna finns inte ute, men man bara berättar om vad jag hade tänkt från början. Att de skulle läsa in som nästan så här tuber med kanske något så här koaxium eller någonting.
Just det.
Innan de matar på nästan som patroner liksom. Skulle in. Och sen skulle de ha var sin extra liten ratt längst bak i.
Ja, det är ju skitkult ju. Det var en cool idé. Det känns ju väldigt Star Wars ju, att ingen liksom har kommit på en automatisk lösning för det. Utan ja. Så här, ah, men vi har robotar som gör det. Där känns ju Star Wars väldigt liksom mänskligt. Att det inte är perfekt.
Precis.
Det är inte high-tech.
Ja, det hade kunnat bli lite komiskt också. Men det kanske inte funkade för storyn riktigt. De kanske inte hade tänkt göra så mycket senare i den där cockpiten så att det behövdes. Så det kanske var budget. Jag vet inte. Det fanns en god anledning. Idén var cool, men det blev aldrig av. Men däremot så gjorde jag den här roboten. Och då tänkte jag lite så här... för att kunna komma någon vart så var jag tvungen att få lite inspiration. Så att, jag tänkte att det kanske vore bra om den hade flera armar så att den kan sköta liksom flera reglage och spakar samtidigt. Då. Och sen gjorde jag huvudet så att det påminde lite om... jag tänkte att den skulle ha någon sån gammal lokförarhatt på sig, men då blev den nästan... som att det har varit inbyggt i designen på något sätt. Och sen hade den... Just det skulle vara lite quirky, se lite knasig ut. Och inte vara så där perfekt konstruerad. Nästan som att den var inbyggd i stolen på något sätt. Ganska klumpig kropp, men väldigt långa armar.
Just det.
Jag tänkte på... är det Spirited Away kanske? Den här... jag vet inte om du känner till den filmen. I källaren finns någon som sitter och drar i massor med spakar. Som har hand om spars och flera långa armar. Alltså. Men det är en karaktär som jag inte kommer ihåg vad han heter. En annan svarta, runda solbriller... en märklig karaktär, men det var lite inspirerad av den. Tänkte att det kanske kunde vara en sån, fast en robot, fast med min egen design.
En del tycker
att huvudet ser ut som IT, men jag vet inte, det kanske det gör. Det kanske också en sån här omedveten referens. I alla fall, jag gjorde den som en placeholder, men sen så hörde jag inte så mycket mer av det. Sen när jag tittade på serien så bara, oh shit, det är den där roboten. Fan vad coolt. Min första robot som jag designat som har blivit officiell. Så att säga. Liksom, det var ganska mäktigt.
Det förstår jag. Det förstår jag. Vad gör man då? Väcker man flickvännen och ringer?
Ja, precis. Och det som var ännu häftigare, som pricken över it kan man säga, att förra året tror jag det var när det var Star Wars Celebration i Los Angeles. Eller var det förra året? Ja,
det var i London i år, vet jag i alla fall.
Ja, precis. Då var det nog förra året. Då åkte jag dit för att jag ville träffa mina kollegor som jag typ aldrig har träffat. Och då hade de en överraskning där på Celebration. De hade fixat en utställning som heter The Mandalorian Experience. Jag tror att det finns lite bilder på nätet. Jag tror det finns någon så här virtuell tour eller någon 360.
Ah, fett.
Man kan gå in. Det finns att få tag på någonstans. Det var alltså en utställning med det mesta av alla props och modeller från både Mandalorian och Book of Boba Fett. Och det första man såg när man kom in, gissa vad det var.
Lokföraroboten.
Roboten. För jag fick se den liksom som en fysisk modell då, eller inte modell. Ja, kanske man vill säga det var ju liksom skala 1:1 liksom så där. Så den som de hade använt i den scenen. Det var jäkligt mäktigt faktiskt.
Det förstår jag. Fick du röra den liksom?
Ja, den var i en glas monter där, så att man fick inte röra den riktigt. Men jag ställde mig och poserade med min chef Dag där. Och det såg väldigt stolt ut på det fotot.
det förstår jag.
Men man kan väl säga också att det var... eftersom jag har suttit så mycket här uppe i Stockholm där jag bor hemma själv, så ibland så känns det lite overkligt det jag håller på med. Det är ganska avlägset från Lucasfilm i San Francisco, och det är inte så att jag får liksom gå på massor med premiärvisningar och mingla med stjärnorna där liksom, utan jag sitter ensam här och jobbar och ibland känns det väldigt overkligt, och man kan väl säga att en dröm har varit att få åka och se ett riktigt sätt av någonting som jag har designat då.
Just det.
Och nu fick jag ju göra det på den här utställningen. För det var ju flera av mina grejer. Det var ju också att det här stora armborstet som de här Tusken Raiders har i säsong 2.
Just det.
Det hade jag designat också. Det hade de ställt upp och gjort en hel... en hel sida där med en Tusken Raider Camp med alla deras grejer, Bantas och
coolt.
Och jag fick även se den här speedern som fake Bobba då i Cobb Vant, eller vad heter den?
Nu ska vi se, var är vi någonstans i världen nu?
Ja, nu är vi i Mandalorian säsong 2 i den här Mos Pelgo, i den här lilla ökenstaden.
Ja, just det. Jag tänkte på Cad Bane. Men det är ju han som blir dödad av Cad Bane. Spoiler alert, förlåt. Men de är vana.
Exakt, den här sheriffen i den här
staden. Alltså som har rustningen, ja. Ja, just det. Ja, just det.
Han åker på någon sorts speeder. Och den hade jag designat också. Den är ju, som alla fans ser, så är det ju delar av... något som är väldigt likt Anakin's
Podracer.
I alla fall en av motorerna där som man har bara byggt en, som en sorts sidovagn på, kan man säga.
Just
och den
det.
Fanns ju också där i full skala. Så det var ju också mäktigt att se för mig då som har...
Det förstår jag. Men du får ju du får ta en dag off om du får möjlighet att åka och kolla på under en framtida inspelning. För det kan vi ju skjuta in också, för det känns att vi ser ju många av dina designs och dina illustrationer i eftertexterna på Mandalorian, bland annat.
Just det.
Och Book of Boba Fett.
Exakt, ja, men där finns det ganska mycket. Och det var ju också på den här utställningen, det hade de ju också printat upp de där jättestora printer, alltså säkert 2 meter. Så där var ju bland annat de här rankorbilderna som jag hade med i Book of Boba och även lite andra bilder från Mandalorian-serien. Det var ju väldigt fint att de valde att publicera de här konceptbilderna i eftertexterna.
Ja.
För det jag jobbar med kallas ju ofta för den osynliga konsten. För att det är ju någonting som man aldrig ser direkt, utan man ser egentligen bara effekten av det när man tittar på filmen, så att säga. Och en del tror ju att de här bilderna är liksom efterkonstruktioner, men det är ju tvärtom. Det är liksom tv-serien som en efterkonstruktion efter de här bilderna. Det är det som är syftet med dem, så att säga. Det är därför man har konceptbilder, för att man ska skapa någon sorts konsensus om vad man ska skapa sen. Så det är därför det är bäst att naila de här bilderna så att de blir exakt det man vill ha, och sen bygger man upp det ut efter det så gott det går.
Just det. Vad heter det? Vi ska börja närma oss lyssnarfrågorna. Jag har några frågor kvar innan. Jag vill följa upp ett spår som jag och skådespelaren Lars Mikkelsen pratade om sist han var med. För det har precis varit så här strejk för manusförfattare och skådespelare, bland annat för att diskutera liksom vad AI har för påverkan på filmproduktion. Och just konceptdesign i en värld där det finns väldigt mycket teckningar och illustrationer gjorda, känns ju som något som en AI hyfsat lätt skulle kunna göra. Hur går liksom dina tankar kring AI-utveckling och sånt? Om det är så här, vi ska göra en massa koncept för en serie och att man kan be en dator göra det.
Ja, alltså jag tycker det är ju, man ska säga, det är ju väldigt kluven. Alltså det finns ju... det är väldigt spännande och det finns väldigt mycket potential. Det finns... Man skulle kanske kunna se det som att man har en assistent som man jobbar med, liksom en AI-assistent eller flera stycken som kan på något sätt hjälpa en att ta fram både idéer och någon sorts grundmaterial. Lite beroende på hur processen är. Det finns ju liksom verktyg där man faktiskt kan gå in och lära upp AI i olika stilar själv då, liksom. Och så. Och det kan ju vara intressant. Jag har faktiskt försökt att använda det i jobbet, men jag har liksom aldrig fått några resultat som är så pass bra och så pass unika att jag kan använda det. Ibland har det blivit lite happy accidents som har kanske gett mig ett nytt spår som jag inte hade tänkt på. Men för det jobbet jag gör så har det varit väldigt svårt att se det som någonting annat än en lite mer avancerad Google-bildsökning för ren inspiration. Jag har liksom inte riktigt kunnat... börjar man liksom så här, vid ett första ögonkast så kan ju de här bilderna se väldigt häftiga ut. Men sen när man börjar titta på dem och fundera på liksom på detaljer och faktiskt på hur designen ser ut, så är det oftast inte så där nyskapande liksom så där, och för det jag behöver i alla fall. Eftersom du bygger väldigt mycket på det som finns redan, och alltså, jag tror för vissa sammanhang skulle man kanske kunna använda det rakt av. Men för det jag jobbar med har det varit väldigt svårt att få till någonting som är... Alltså, det är klart att om jag skulle sitta en hel dag och bara verkligen försöka liksom, eller flera dagar och skriva text hela dagarna, liksom prompts och sådär. Då kanske jag skulle kunna få till något. Men då är frågan om inte den tiden har varit bättre att faktiskt sitta och som jag gör nu. Att jag faktiskt modellerar upp saker i 3D och sen gör renderingar och sen målar över. Då har jag ju mer kontroll. Då kan jag vrida och vända på scenerna. Jag kan ändra ljus. Jag känner att det kan vara bra för lite snabb idégenerering sådär och så. Ja, än så länge så ser jag inte riktigt att jag kan använda det. Men det tror jag inte man riktigt förstår om man inte jobbar med det. Jag tror att det kan bli lite lurigt hur vissa kanske producenter ser på det. Och vissa kanske art director som inte är så rutinerade. De kanske ser dem, ja, men varför ska jag använda concept artist när jag kan själv göra de här bilderna på nolltid? Men då kanske man inte riktigt har den... Nej, jag vet inte riktigt.
Nej, men det kan jag väl förstå, att det liksom finns alla filmprojekt har väl kanske inte lika stor hög budget som Star Wars, och Star Wars har väl sen kanske också en kanske känner någon slags ansvar att använda mänsklig konceptdesign, eftersom mycket av bildspråket är ju så.
Precis.
Men vad är det som, alltså jag förstår att det har ju också med det konstnärliga värdet att göra. Alltså när man vet att en människa har gjort det versus en icke-människa. Ja. Men vad är det då som... För när du säger att det går inte att förstå om man inte jobbar med det. Om du skulle liksom försöka... vad är det som man skulle behöva förstå? Alltså en filmproducent skulle behöva förstå som överväger... Jag kör AI, jag behöver ingen koncept. Konstnär.
Ja, jag ska svara på det.
Du behöver inte vara rädd för att vara pretentiös. För det älskar jag. Jag hade aldrig velat göra den här podden med AI till exempel.
Nej, men... Alltså i slutändan handlar det på hur man använder AI. Liksom, om man använder det rakt av eller om man använder det som språngbräda för nästa steg eller och så. Och det finns ju så många, väldigt många olika sätt man kan använda AI på. Det händer ju saker hela tiden. Så att det är liksom väldigt flytande. Men jag tror att det finns en risk att man tror att man kan få fram en bild på nolltid bara genom att skriva lite text och tänka att det här funkar ju.
Just det.
Men sen så kanske den personen som kanske inte riktigt förstår att ta fram bra design som faktiskt funkar och så. Det kan ta lite tid, speciellt om det ska sättas in i en kontext och en story. Det ska inte bara vara lösryckta coola bilder om man säger så, utan det ska ha ett större sammanhang. Och där tror jag att det kan vara ganska svårt att där måste man ha en människa, tror jag, som kan få in alla de parametrarna som manus och ja, det är ganska många faktorer som jag tror än så länge är rätt svårt att mata in. Det skulle vara ganska komplicerat att försöka få fram det med AI. Men man kan ju få ut fragment av hela pusslet kan man få liksom sådär, som kan vara inspiration, helt klart liksom det, faktiskt. Men jag tror att som concept artist får man nog man måste nog ta sig funderare också på den här tekniken, om man kan använda den till något också utan att tappa det konstnärliga uttrycket själv, utan att tappa processen. Det är väl kanske en av mina farhågor att jag ska att effektivisera bort hela det här, allt som är kul så att säga.
Att den
gör hela det roliga arbetet, att jag bara blir någon som en copywriter som skriver text till slut och skriver prompts. Och det vore ju lite inte lika kul kanske för mig att ha det som min vardag.
Ja. Nej, men precis. Det syns ju när folk gillar det de gör liksom. Det kan man ju dra paralleller till kritiken mot inte minst prequel-filmerna liksom, att det var så här, det här är bara CGI och så vidare, det här att många karaktärer känns som ingenting för att man liksom vet om att de är ingenting mer än liksom ettor och nollor, säger jag liksom lite slarvigt. Medan där man liksom nu, om man då jämför med när man plockar in liksom mer riktig, ja men ta Hayden Christensen till exempel, som är med i båda de här grejerna. Hur liksom verklig han känns, och när man vet att när han kommer tillbaka i Obi-Wan och i Ahsoka, så känner man liksom någon slags, man måste förklara den här liksom starka kärleken som liksom många av oss fans har haft gentemot honom, att han kom tillbaka trots att vi vet att han fick utstå mycket skit liksom. Sådär. Det gör ju något med det konstnärliga värdet att någon verkligen vill jobba igen.
Ja, men det är någonting med exakt. Jag tror att det är någonting med det här med att människor vill ha mänsklighet på något sätt, att det finns något, att man kan uppskatta det på ett annat sätt än om man vet. Jag kanske hellre skulle vilja höra en symfoniorkester live än att lyssna på en synt som hade, eller en AI som hade spelat in en exakt samma sak och lyssna på. Alltså det är ju, jag vet inte, det är någonting när man känner att det finns en mänsklig hand i det. Jag jobbar ju, jag gör ju mycket 3D-renderingar också, så att jag, även när jag jobbar med det så är det viktigt att det ska kännas som att det finns en mänsklig hand, det finns en människa bakom. Så att jag går in väldigt mycket liksom handgripligen på allt och målar över och ändrar och skulpterar egna saker och modellerar så att det känns som att det blir mitt uttryck liksom sådär. Och så, för att det är, ja, jag vet inte, det finns jättemycket tankar kring det, och jag tror inte att jag är helt liksom sådär, vet exakt 100% vad jag står, utan det är lite så här utforskande för mig själv fortfarande. Jag är lite nyfiken, men också får man också slå vakt lite på det här med copyright också och sådana saker. Det etiska är viktigt.
Ja, och inte, om inte annat så upplever jag de liksom tankarna och liksom samtalen som har kommit bland annat i den här podden, att det blir, man ser liksom en tydlig distinktion mellan liksom kulturarbete och liksom, ska man kalla det, industriellt rationellt arbete, alltså där resultatet är det viktiga liksom, det löpande bandet, medan sånt som du håller på med, eller som skådespelare håller på med, eller författare, att det har liksom att någon lägger tiden, att någon gör, är liksom det minst lika centralt som själva produkten som faktiskt kommer ut.
Precis. Och där kan jag känna att ibland hamnar jag lite mitt emellan. Dels är det ju, eftersom jag jobbar med concept art, det är ju faktiskt idén som är det viktigaste. Så att i princip så skulle ju liksom jag kunna få fram idéer bara med AI också. Men det finns ju också någon konstnärlig process där, som också kan på något sätt förlösa idéer som jag själv haft väldigt svårt att få fram med hjälp av AI på något sätt. Den här, när man får känslan att man är i samklang med kraften på något sätt, eller när man kommer in i the flow liksom, eller när man får inspiration. Det är någon sorts magi händer där, och den magin kan jag liksom inte riktigt kanalisera genom att få fram det genom AI-bilder. Jag sitter och experimenterar med det ganska mycket faktiskt, AI, det gör jag ju. Men jag har inte riktigt lyckats använda det på något bra sätt i mitt arbete faktiskt. Jag känner att det är för random. Jag har inte så mycket kontroll. Om jag hade jobbat med egna projekt, konstprojekt, där det var okej att det var lite random, då hade det kanske varit perfekt liksom. Men det här är oftast väldigt, väldigt specifika saker jag ska ta fram liksom. Oftast är det saker så, men det här var cool, kan vi se det från andra sidan? Där.
Ja just det, för en kameravinkel.
Då hade det varit väldigt
liksom
jobbigt att göra det med AI liksom. Det hade inte gått, då hade jag fått en helt ny bild om jag hade försökt vrida och vända på något. Det kan man ju se på till exempel alla de här videoserna som folk lägger upp med, där det blir nästan lite så här feberdrömsaktiga saker, hur saker morfas in till någonting annat. Det blir lite så faktiskt.
Just det.
Och så. Men ja, det är spännande. Det är som att man har öppnat någon sorts Pandoras ask och får tillgång till någon sorts kollektivt medvetande genom att kolla in i AI. Men det kan man liksom också, ja, det kan man ju få tillgång genom inspiration också och genom kraften.
Precis. Ja, men precis. Ska vi låta det summera lite? Använd kraften. Barn.
Använd kraften, lita på kraften.
Ja. Precis. Och när någon kommer och presenterar något med AI så säger man bara I find your lack of faith disturbing.
Exakt.
Eller något liknande. Du Anton, vi ska dra lite lyssnarfrågor. Som någon slags avslutning. Men vi kan väl börja med, det är Simon som undrar vilket är ditt bästa ljud eller musikstycke från hela Star Wars-världen?
Ska vi se. Ja. Oj, ljuddesignen är ju helt magisk. Alltså något som dök upp bara rent spontant, det är ju liksom ljudet av speederbikes i Endor. Det tycker jag är var fantastiskt. Det vet jag att den känslan av fart och de ljuden tycker jag var väldigt häftiga. Men självklart liksom ljussablar och liksom så där, laserskott och allt möjligt. Så men det, rent spontant, om jag ska välja en sak, jag vet inte om det är det bästa, men det är ett exempel på väldigt bra design. Ljuddesign till exempel.
Jag gillar det här lilla som kommer efter då. Så.
Ja,
det är jävligt coolt. Alltså, för det sitter ju kvar väldigt länge i medvetandet.
Jag minns det var, när jag var barn tyckte jag var väldigt häftigt i alla fall. Ska vi se. Och sen så var det musik då. Ja, det är ju väldigt svårt. Jag har ju favoritmusik för olika moods så att
just
säga.
Det. Har du något favoritmood? Du kan uteslutningsmetoda dig igenom där om du vill.
Uteslutningsmetoden. Oj. Alltså det är klart att som flesta, det är ju Lukes tema när han står och tittar på liksom Binary Sunset på Tatooine. Det är ju väldigt, väldigt, då får man ju alltid en rysning. Liksom,
så oerhört vackert.
Imperial March såklart. Och så. Men det känns som att det är inget sådär som är. Det är nog som de flesta tycker skulle jag säga. Vad favoriterna är. Jag har ingen så här unik. Ibland brukar jag lyssna på när det är något väldigt intensivt jag jobbar på. Då brukar jag lyssna på, det finns en sån här från Empire Strikes Back, så finns det ganska långt spår som är typ 14 minuter lång som heter Battle of Hoth Medley. Och det börjar ganska lugnt. Men helt plötsligt så får de syn på de här, någonstans mitt i musiken där i början, så får de syn på de här AT-ATs som kommer. Och då drar det igång en ny, ett nytt mood. Ja. Liksom. Det är något så här piano som de har, för ovanligheten skull har lagt in.
Just det, och jättemycket slagverk, va? Det är mycket tingeltangel och grejer, va?
Exakt,
ja, och
det tycker jag är, det är väldigt, väldigt mäktigt liksom sådär, och kan ge lite inspiration för lite såna, den typen av scener när jag designar dem.
Ja, just det. Ja, men kul. Battle of Medley.
Ja, men det tycker jag är ganska,
alltid kul att lyfta fram. Alltså. Det är alltid roligt att lyfta fram.
Ganska maxat.
Förlåt, vad sa du?
Den är ganska maxad liksom sådär. Det är stor kontrast mot när Luke står på Katrin där.
Just det. Ja. Vi går till Daniel. Han undrar, om du hade möjlighet att besöka en plats eller värld i Star Wars-världen, var skulle du vilja åka då?
Ja, jag har ju faktiskt besökt en del av de här platserna när vi har jobbat på Battlefront. Vi gjorde så här fotoscanning resor, alltså att man fotar av olika objekt och platser som man sen gör om till 3D byggstenar så att säga. Och då åkte vi bland annat till Island när vi skulle ta fram Sallust och åkte runt på olika platser och fotade där. Och vi var även i Endorskogen i Redwood där i USA. I öknen där, Death Valley, där man är i första Star Wars-filmen, och runt i Utah, Arizona, och fota lite sådana häftiga formationer.
Var ni
i Kambodja för att få fram det där, lite inspiration till Javin-templet och så vidare. Men om jag skulle vilja besöka en plats, vad skulle det kunna vara då? Jag tyckte Redwoodskogen var väldigt häftig faktiskt. Det var någonting magiskt med de här enorma träden och den här dimman och det här ljuset, och det känns verkligen som en uråldrig plats.
För när man spelar Battlefront kör Endor, ibland är det ju dimma där.
Just det.
Och det jag köper att det kan vara taget från Return of the Jedi, är det väl det i någon scen. Ja. Men just det. Ja, jag fick en association direkt nu, bara.
Ja, men det finns ju så mycket häftiga... Det är väl lite därför jag gillar Star Wars, kan man säga. Det är ju för att det är så häftiga miljöer.
Det är ju ditt gebit, liksom. Det här är ju din 10 000 kronors fråga, liksom.
Nej, men jag har ju ett stort intresse för natur också. Så jag tycker det är häftigt när man har tagit de här platserna som finns på jorden, men kanske liksom... vridit upp de gånger 100 på något sätt liksom. Som vi ser i första avsnittet av Mandalorian säsong 1, när de är på den här planeten som man tror är Tatooine, för som är en annan planet antagligen, med de här jättestora sprickorna. Det är som att en uttorkad sjö eller en uttorkad liksom saltöken, fast de här små flaken som normalt sett kanske bara är liksom en 20 centimeter stora, eller vad de nu kan vara, eller en halv meter, de är liksom flera hundra meter.
Just det.
Och det tycker jag är väldigt häftigt. Ja, nej, men det hade kanske varit, vi säger en plats. Jag kanske har varit häftigt att göra ett litet besök på Molnstaden kanske var häftigt. Stå ute där på däck och titta på den här fantastiska himlen och kanske få en skåla en drink med Lando.
Ja, nice. Just det. Ja, men det känns som mycket att kolla på.
Kanske
ta ett snack med han, vad heter den, glassmaskinskillen.
Ja.
Just det, så här, hijacka det här högtalarsystemet där man bara kan säga lämna staden, så gör alla det.
Ja, just det, exakt.
Okej, okay. Coolt. Nu kommer Jacks fråga. Han undrar, vilken karaktär från Star Wars hade du helst tagit med dig på en Finlandsfärja?
Ska vi se... Ja, men vad ska vi se... på Finlandsfärja, då var det exakt den. Då tänkte jag så här, ja men Jabba hade varit cool om han hade varit. Hade han fått plats sen? Ja, men så tänkte jag faktiskt, det finns ju jättemånga roliga karaktärer som hade varit kul att hänga med. En som hade varit rolig och ganska passande på en Finlandsfärja just, det hade nog varit... Alltså det, jag är faktiskt väldigt dålig på namn, så nu får du hjälpa mig här. Jag har extremt bildminne, men på något sätt så, med åldern så har det kanske börjar bli senil, vad vet jag. Men i alla fall, ska se, vad heter han som är Bill Burrs karaktär?
Alltså i Mandalorian. Ja, det vet
i Mandalorian.
Jag, men ja, precis. Då kan vi säga för lyssna. Bill Burry, en ståuppkomiker som är med i Mandalorian. Han ser ut som sig själv, men han har en pistol i ryggsäcken, va?
Precis. Han har såna utfällbara grejer som
kan... Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter, men de ska väl frita någon... Men han, ja... Just det. Han, ja,
men jag tycker att han är ju väldigt rolig komiker. Han är ju väldigt bra på att liksom så här dissa folk. Så det hade varit kul att bara gå runt på den här Finlandsfärjan och höra vad han har att säga om hela liksom... Och vara lite lagom uppkäftig mot folk liksom, som han är i sin karaktär. Precis. Det hade varit ganska underhållande. Liksom.
Väldigt
och så kunde han vara min backup ifall det blir någon fight.
Verkligen, verkligen. Drar upp en pistol i ryggsäcken.
Exakt.
Ja, men det känns som att Bill Burr nu, alltså, jag kommer inte ihåg vad karaktären heter. Och det var länge sedan jag såg Mandalorian, inser jag. Men det känns som att Bill Burr hade funkat som sig själv. Liksom.
Exakt.
Så det gör inget om han går ut från karaktär. Liksom. Det är nästan
nej,
bara bättre.
Det gör ingenting. Det blir bara bra.
Ja. All right. Jag har två lyssnarfrågor kvar. Nästa är inte en fråga. Det är Fredrik. Han ställer dig inför ett moraliskt dilemma. Nu är du på Mustafar. Och så står du vid... Det är två rutschkanor som leder ner mot lavafloden. I den ena sitter Grogu. I den andra sitter Yoda. Och du kan bara rädda en.
Okej.
Jag tror att vi får bygga in i frågan att ingen kan så här become one with the force, utan det är liksom skarpt läge.
Ja, okej. Ja, men Mustafa, just ja, jag bara tänker liksom, nu börjar jag tänka lite logiskt här, när det är. Det är ju dumt om Yoda dör innan han hinner liksom träffa Luke.
Just
och så vidare. Men vi han kanske, om vi säger att om Yoda redan har klarat av alla sina viktiga saker som han skulle göra, träna Luke och sådär, så kanske man ändå får satsa på Grogu, för han är ju ändå framtiden på något sätt. Och så där. Och Yoda har ju ändå fått leva ett ganska långt liv. Han borde väl vara en 850 år eller 70 år. Jag vet inte, hur gammal blev han?
Jag vet inte heller.
Men jag köper
argumentet här. Så du tänker någon gång mitt emellan Empire Strikes Back och Return of the Jedi?
Jag tror att jag har större kärlek till Yoda egentligen. Jag tycker Grogu är jättegullig, men Yoda det är ju min guru. Så att jag lever ju lite efter Yodas liksom ord på något sätt. Allt han säger, det har blivit liksom någon sorts, ja men det låter vettigt. Men jag tänker att Yoda skulle nog förstå, han skulle nog offra sig också.
Just det.
För Grogu. Så att han skulle nog vara helt fin med om jag valde Grogu.
Just det, Grogu betalar ju lite av din hyra och sånt nu också, kan vi säga.
Ja.
Men det var också galet om du hade svarat att du lever efter Grogus ord.
Jaha, ja.
Eftersom han inte säger någon, eller ja.
Ja.
Okej, okay, men jag köper där. Grogu får leva vidare.
Han får leva vidare.
Sista lyssnarfrågan, det är Anders som undrar över ditt dröm Star Wars-projekt. Alltså, vad skulle du vilja se? På bio, tv, film, alltså spel.
Så just nu håller jag faktiskt på att spela det här Jedi Survivor. Tycker det är helt fantastiskt. Och jag tycker att jag gillar ju sådana liksom story-spel. Sen har jag också spelat det här Star Wars The Old Republic. Och jag tycker att det finns någonting häftigt med ett... online multiplayer-spel liksom, där man kan utveckla sina karaktärer och så. Jag kanske hade velat se Något som jag gärna hade spelat, det var typ ett sånt spel, fast kanske i en annan visuell stil. Kanske mer samma stil som Jedi Survivor, något mer realistiskt som har väldigt hög liksom sådär, alltså SVTOR, det har väl lite mer cartoony stil, vilket funkar också såklart, men kanske något som är lite mer vuxet kanske, eller man ska säga. Där jag verkligen skulle kunna gå in och vara en badass bounty hunter och liksom uppgradera med alla specialgear man kan ha och så. Olika typer av karaktärer såklart också, även Jedi. Så. Men det hade väl kanske varit kul. Sen så vad gäller film och tv så har jag inte så mycket... Det har jag nog ingen tydlig idé vad jag skulle vilja... se egentligen. Det var jag kommer på nu. Sen hade det varit jättekult om att få en riktig sådär någon sorts podracing upplevelse som är verkligen samma känsla som i filmerna liksom, som har.
Ja, just det.
Och så
kanske en alltså, ride.
Den här känslan av fart liksom på något sätt. Så även med speedback-scenerna och med den grafiska liksom grafiken som ska vara i stort sett realistisk. Det hade varit rätt häftigt faktiskt. Och så. Ja, men jag tror nog att det är ett sån här multiplayer-spel som har väldigt så där snygg design och bra spelsystem liksom. Det hade som en SVTOR 2.0 fast i realistisk tid. Det hade varit coolt.
Ja. Det låter väldigt coolt alltså.
Kanske ganska dyrt att göra också, jag vet inte.
Ja, jo. Nej, men det behöver du inte ta ställning till.
Nej.
Men du, då tänker jag att vi summerar det här samtalet. Är det någonting du vill tillägga?
Nej, inte annat än att inget speciellt. Jag fortsätter jobba med Lucasfilm än idag liksom så där. Det är väl med framtida projekt som jag inte avslöja här, men
jag misstänkte det.
Ibland att i det mesta som det mesta som har gjorts liksom vad gäller TV-serier har ju jag varit med och designat på. Den enda serien som jag inte har jobbat på, det är ju den här Andor som hade ett brittiskt team tror jag som jobbar med designen där och så. Väldigt bra serie som jag gillar.
Ja, den var cool. Då så. Ja, men då tar vi det som tilläggsinfon att du har inte jobbat med Andor. Ja, men bra.
Ja, om det är viktigt liksom så.
Ja, nej, det var du som sa det. Men oavsett, vi har ju pratat om väldigt mycket idag. Så jag säger Anton Grandert, stort tack för att du tog dig tid.
Ja, men stort tack. Det var kul att snacka.
Ja, det var väldigt roligt att prata med dig. Du som har lyssnat på allt det här, du har lyssnat på Stjärnkrigspodden. Kom ihåg att den här podden finns bland annat tack vare dig som lyssnar, men också tack vare dig för att välja att stötta. Och alla behövs för att det här projektet ska kunna fortsätta in i evigheten. Bli Patreon på patreon.com/stjärnkrigspodden eller swisha till 123-141-5199. Gör det. Ju fler som gör det, desto mer blir det. Kom ihåg att alla behövs och det spelar ingen roll att det är en sån stor summa. Det är liksom, vi gör det här tillsammans. Det här avsnittet gjordes möjligt av Jack Engelholm, Daniel Kranz, Anders Jansson, Simon Karlsved, Fredrik Posett-Falk, Hilding Fransson, Rickard Lindqvist, Per Lindström, Hans Ståhl, Johannes Torstensson. Tack för stödet, tack för den här gången, så hörs vi nästa.